Thank you for that very wonderful and beautiful music.
Tack för det väldigt vackra musikstycket. Det bidrar verkligen till anden under den här brasaftonen. Efter Esther Christoffersons tal sjunger kören Be Thou My Vision. De leds av Gerald F. Simon och ackompanjeras av Heather Carlson med Gabriel Gutierrez och Shay Taylor på flöjt. Avslutningsbönen uppsänds därefter av Eric Anderson. Nu har ni förmånen att presentera kvällens talare. Elster D. Todd Christofferson kallades till de 12 apostlarnas kvorum i Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga den 5 april 2008. När han kallades verkade han i presidentskapet för de 70 med ansvar för områdena Nordamerika väst, nordväst och sydöst. Han verkade också som verkställande chef inom släkt- och kyrkohistoriska avdelningen och tidigare var han president för området Mexico Syd och bodde i Mexico City. Innan Elster Christofferson kallades att verka som generalauktoritet var han juridiskt ombud för Nations Bank, numera Bank of America i Charlotte, North Carolina. Tidigare arbetade han som vicedirektör och advokat för Commerce Union Bank i Tennessee i Nashville, där han också var engagerad i samhällsangelägenheter och religiösa organisationer. Från 75 till 80 verkade Esther Christofferson som jurist i Washington DC. Han föddes i Pleasant Grove i Utah, tog examen från high school i New Jersey, fick sin fil. kand. Vid BYU och tog juristexamen vid Duke University. Bland andra kallelser har han tjänat kyrka som regionrepresentant, stadspresident och biskop. Som ung man verkade han som missionär i Argentina. Esther Christofferson och hans hustru Catherine Jacob Christofferson har 5 barn.
It's wonderful to be with you tonight.
Det är underbart att vara med er ikväll. De jag ser och de jag ser för mitt inre öga. Jag är tacksam för er närvaro. Och jag vill tacka dem som representerar stavspresidentskap och själva representerar de biskopar och grenspresidenter och många andra som älskar, stöder och leder er. Samt KUV-ämbetsmän som är med oss. Jag vill också lägga till ett tack till kören från Ogdens religionsinstitut. Jag sa till dem före mötet att det var deras ansvar att föra in anden i mötet så att mitt tal blev i någon mån värt att lyssna på. Och jag är tacksam för deras insats. Innan jag kom hit ikväll mötte jag en vän som tidigare har varit högrådsmedlem och rådgivande till en församling för ensamstående vuxna. Han sa, jag vill ge dig ett råd inför mötet. Se till att de som, och säg till dem att du vill att de ska lyssna på dig. Och alltså sluta smsa. Ni ska veta att om jag ser er med nerböjda huvuden så kanske jag inte bara tror att ni är vördnadsfulla. Jag ska hålla koll på era tummar. Jag tror att min egen telefon är avstängd, men om den skulle låta medan jag talar så skulle det bli väldigt generad. Vi som är äldre, till exempel föräldrar, ledare i kyrkan, lärare och vänner, uppmanar er ofta att planera för framtiden. Vi uppmanar er att skaffa skol- och yrkesutbildning som förberedelse för livet som ligger framför er. Vi uppmanar er att lägga grunden för äktenskap och familj och genomföra planerna. Vi varnar er för möjliga konsekvenser i framtiden när ni beslutar vad ni ska göra idag. Till exempel vad man lägger ut på internet. Vi ger råd om hur ni bör mäta er framgång i livet. Och sen skapa mönster och vanor som leder till den framgången. Allt det här gäller en klok och försiktig väg genom livet. Och i det jag säger ikväll vill jag inte på något sätt förringa betydelsen av att tänka och planera i förväg. Att tänka framåt och planera är nyckeln till en bra framtid. Men vi vill inte leva i framtiden. Vi lever i nuet. Dag för dag genomför vi våra planer för framtiden. Dag för dag uppnår vi våra mål. Det är en dag i taget som vi fostrar och tar hand om våra familjer. Det är en dag i taget som vi övervinner våra ofullkomligheter. Vi håller ut i tron till slutet en dag i taget. Det är summan av många dagar som levts rätt som tillsammans blir ett rikt liv och en helig människa. Så jag vill tala till er om att leva rätt dag för dag. Det står i Lukas att en av Jesu lärjungar sa till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Jesus gav då ett mönster för bön som har kallats Herrens bön. Samma bön finns nedtecknad i Matteus och ingår i bergspredikan. I Herrens bön finns vädjan: ge oss idag vårt bröd för dagen. Eller i Lukas: ge oss var dag vårt bröd för dagen. Jag tror att vi alla medger att vi har behov varje dag som vi vill att vår hemska fader hjälper oss med. För vissa gäller det ibland bokstavligen bröd. Det vill säga den mat som behövs för uppehället den dagen. Det kan också gälla andlig och fysisk styrka att ta itu med ännu en dag av kronisk sjukdom eller smärtsamt långsam rehabilitering. I andra fall kan det gälla mindre påtagliga saker, sådant som gäller förpliktelser eller aktiviteter den dagen. En lektion som ska hållas eller ett prov som ska klaras av. Jesus lär oss, sina lärjungar, att vi varje dag bör be Gud om bröd. Den hjälp och den näring som vi behöver just den dagen. Det här stämmer överens med rådet att alltid be och inte tröttna. Att ni inte får göra något för Herren utan att först be till Fadern i Kristi namn att han ska helga era gärningar åt er så att era gärningar kan bli till era själs välfärd. Herrens uppmaning att söka vårt dagliga bröd ur vår himmelska faders hand talar om en kärleksfull Gud som är medveten och som sina barns små dagliga behov och vill hjälpa dem ett och ett. Han säger att vi kan be i tro till den som ger åt alla villigt och utan förberådelser, och han skall få den. Det här är förstås mycket trösterikt. Men det här är fråga om någonting mycket större här än att bara få hjälp att klara sig dag för dag. När vi söker och tar emot gudomligt bröd var dag växer vår tro på och tillit till Gud och hans son. Ni minns ju Israels stammars uttåg från Egypten och de 40 åren i ödemarken innan de kom in i sitt utlovade land. Den här väldiga skaran på över 1 miljon människor måste ju få mat. Så mycket folk på en plats kunde inte klara sig länge genom jakt. Och deras livsstil som vandringsfolk på den tiden lämpade sig varken för odling eller boskapsuppfödning i tillräcklig omfattning. Jehova löste problemet genom att ge dem dagligt bröd från himlen, manna. Den här lilla ätliga substansen som fanns på marken varje morgon var någonting helt nytt och okänt. Namnet manna kommer faktiskt av ord som betyder vad är det? Genom Mose sa Herren till folket att varje dag samla tillräckligt för just den dagen, utom dagen före sabbaten, där de skulle samla tillräckligt för 2 dagar. I början försökte en del, trots Moses direkta anvisningar, att samla in mer än nog för en dag och spara det som blev över. Och Mose sa till dem: ingen får lämna kvar något av det till imorgon. men de lydde inte Mose. Utan somliga sparade något av det till nästa morgon. Då växte det maskar i det och det luktade illa. Men som utlovat, när de samlade dubbelt så mycket manna den sjätte dagen, så förstördes det inte. Och det sparade det till följande morgon som Moses hade befallt. Och nu luktade det inte illa och det kom inga maskar i det. Moses sa, ät detta idag, för idag är det Herrens sabbat. Och då kan ni inte finna något på marken. I sex dagar ska ni samla in av det, men på sjunde dagen är det sabbat. Då ska ni inte hitta något. Men återigen var det några som inte trodde utan att se. De gick ut och letade manna på sabbaten. Då sa Herren till Mose, hur länge ska ni vägra att hålla mina bud och befallningar? Se, Herren har givit er sabbaten. Därför ger han er på sjätte dagen bröd för två dagar. Stanna därför hemma, var och en hos sig. Gå inte hemifrån på sjunde dagen. Det verkar som om det förr, liksom idag, fanns det som inte kunde låta bli att handla på sabbaten. Genom att ge mat var dag försökte Jehova lära ut tro till ett folk som efter omkring 400 år hade förlorat mycket av sina fäders tro. Han lärde dem att lita på honom, att vända sig till honom i varje tanke, att inte tvivla, att inte frukta. Han gav dem tillräckligt, en dag i taget. Det var bara den sjätte dagen som de kunde spara manna för att ätas påföljande dag. Därför måste Israels barn vandra med honom var dag och lita på att han skulle ge dem tillräckligt med mat för nästa dag, just den dagen, och så vidare. På det sättet var han aldrig långt borta från deras tankar och hjärtan. Man bör förresten lägga märke till att 40 år av manna inte var avsett att bli ett beroende. Så snart Israels stammar hade möjlighet att sörja för sig själva krävdes det att de gjorde det. Sedan de gått över Jordan och beredde sig att inta Kanaan med början i Jeriko läser vi i skriften att de dagen efter påskhögtiden åt osyrat bröd och rostad ax av landets säd, det vill säga föregående års skörd. Mannat upphörde dagen därpå, då de nu åt av landets säd. Israels barn fick inte manna längre, utan det åt i året av skörden i landet Kana. På samma sätt ska vi, när vi ber Gud om vårt dagliga bröd, om hjälp i den stund vi inte klarar oss själva, ändå aktivt göra och skaffa fram det som ligger i vår makt. En tid innan jag kallades som generalauktoritet ställdes jag inför en ekonomisk utmaning som varade flera år. Det hände inte på grund av någons handlingar eller illvilja. Det var bara en sån där sak som ibland händer i livet. Det blev tidvis mer eller ibland mindre allvarligt och påträngande, men upphörde aldrig helt. Ibland hotar de här ekonomiska svårigheterna min och min familjs välfärd, och jag trodde att vi stod inför ekonomisk katastrof. Jag bad om ett under som skulle rädda oss. Fastän jag bad om det här många gånger, mycket uppriktigt och allvarligt, så blev svaret i slutändan nej. Till sist lärde jag mig att be som frälsaren gjorde. Men ske inte min vilja, utan din. Jag sökte Herrens hjälp med varje litet steg längs vägen till en slutgiltig lösning. Det fanns tillfällen när jag hade uttömt alla mina resurser, när jag inte hade någonstans och ingen att vända mig till just då. När det helt enkelt inte fanns någon mänsklig varelse jag kunde be om hjälp med mitt problem. Utan utväg hände det mer än en gång att jag föll på knä inför min himmelske fader och i tårar tiggde om hjälp. Och han hjälpte mig. Ibland var det bara en känsla av frid, en känsla av trygghet i vetskapen om att allt skulle ordna sig. Jag kanske inte såg hur eller på vilket sätt det skulle ske, men han lät mig veta att han direkt eller indirekt skulle öppna en väg. Omständigheterna skulle kanske ändras, en ny god idé kanske komma till mitt sinne. Någon oväntad inkomst eller en annan resurs skulle öppnas just vid rätt tidpunkt. På något sätt fanns en lösning. Fastän jag led då, är jag idag, när jag ser tillbaka, tacksam över att mitt problem inte löstes snabbt och enkelt. Detta att jag tvangs vända mig till Gud för att få hjälp nästan varje dag i flera års tid lärde mig verkligen hur jag borde be och få svar på mina böner. Och det lärde mig att tro på Gud på ett handgripligt sätt. Jag lärde känna min frälsare och min himmelske fader på ett sätt och i en omfattning som kanske inte skulle ha blivit fallet annars, eller som skulle ha tagit mycket längre tid att uppnå. Jag lärde mig att dagligt bröd är en dyrbar gåva. Jag lärde mig att manna idag kan vara lika verkligt som mannat i Bibelns berättelser. Jag lärde mig att lita på Herren av hela mitt hjärta. Jag lärde mig att vandra med honom dag för dag. Att be Gud om bröd för dagen och inte för veckan, månaden eller året är också ett sätt för oss att se på mindre och mer hanterbara bitar av ett problem. För att handskas med något mycket stort behöver vi kanske arbeta med det i små, dagliga portioner. Ibland klarar vi inte av mer än en dag, eller kanske en del av en dag i taget. Låt mig ge ett exempel som inte är ur skrifterna. I en bok jag läste nyligen med titeln Lone Survivor berättas om en grupp på 4 man ur amerikanska flottan SEALs ute på hemligt uppdrag i en avlägsen del av Afghanistan för 5 år sedan. När de råkade bli upptäckta av 2 herdar, en man och en pojke, hade de här specialutbildade soldaterna valet att döda de 2 eller att släppa dem. De visste att de 2, om de fick leva, skulle avslöja gruppens position och att de omedelbart skulle bli attackerade av Al-Qaida eller talibaner. Men de släppte de 2 oskyldiga hedarna och bara författaren Marcus Luttrell överlevde angreppet från över 100 motståndare. I sin bok beskriver Luttrell den stenhårda utbildningen och uthållighet som krävdes för att kvalificera sig till den här insatsstyrkan. I Luttrells grupp, som från början var på 164 man, var det bara till exempel 36 som lyckades fullfölja utbildningen. De utstod veckor av ständig fysisk utmattning i och ur kallt vatten. De simlade, paddlade och bar gummibåtar, sprang genom sand och gjorde hundratals armhävningar om dagen, bar stockar genom hinderbanor och så vidare. De var hela tiden nära fullkomlig utmattning. Jag tog intryck av något en ledande officer sa till gruppen när de skulle påbörja den sista och mest krävande fasen av utbildningen. För det första, sa han, vill jag inte att ni ska ge efter för stundens påfrestningar. När det gör riktigt ont, håll ut. Avsluta dagen. Om det fortfarande känns svårt, så tänk länge och hårt innan ni bestämmer er för att sluta. För det andra, ta en dag i taget. Ett steg i taget. Låt inte tankarna springa iväg. Planera inte att ge upp för att ni oroar er för framtiden och hur mycket ni kommer att klara av. Tänk inte på smärtan i förväg. Ta er bara genom dagen, så har ni en härlig karriär framför er. I allmänhet är det bra att försöka se vad som ska komma och förbereda sig för det. Men ibland är den här officerens råd klokt. Ta en dag i taket. Tänk inte på smärtan i förväg. Ta er bara genom dagen. Att oroa sig för det som ska komma kan vara förödande. Det kan förlama oss och få oss att ge upp. På 50-talet överlevde min mor en omfattande canceroperation som var svår i sig själv. Men därefter följde dussintals plågsamma strålbehandlingar under vad som idag ses som primitiva sjukhusförhållanden. Hon minns att hennes mor lärde henne något som hjälpte henne ända sedan dess. Jag citerar min mor. Jag var så sjuk och svag att en dag sa jag till henne: mamma, jag klarar inte av 16 sådana här behandlingar till. Hon sa: klarar du av en idag? Ja, älskling, du behöver inte göra mer än så idag. Det har hjälpt mig många gånger när jag minns att ta en dag eller en sak i taget. Slutcitat. Anden kan tala om när vi ska se framåt och när vi bara ska handskas med den här dagen, det här ögonblicket. Om vi ber, låter Herren oss veta genom den heliga anden när det är rätt för oss att i vårt liv tillämpa den befallning han gav till sina forntida apostlar. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen, till morgondagen ska själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Att be om och ta emot dagligt bröd ur Guds hand är en viktig del av att lita på Gud och klara av livets utmaningar. Vi behöver också en portion gudomligt bröd för att bli det vi måste bli. Att omvända oss, förbättra oss och till sist nå fram till ett sånt mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus, som Paulus sa, är en stegvis process. Att få in nya och sunda vanor i vår karaktär eller övervinna dåliga vanor eller beroenden kräver oftast en ansträngning idag, följt av ännu en imorgon och så en till, kanske i många dagar, månader eller år tills segern är vunnen. Men vi kan klara av det eftersom vi kan be Gud om dagligt bröd, den hjälp vi behöver var dag. Det här är nyårslöftenas årstid och jag vill delge er ord från president N. Eldon Tanner, tidigare rådgivare i första presidentskapet. Han sa: då vi tänker på hur viktigt det är att vi beslutar oss för att bli bättre, låt oss då besluta oss för att disciplinera oss själva så att vi noga väljer de beslut vi ska fatta. Tänker igenom orsaken till våra beslut och slutligen förbinder oss att genomföra dem och inte låter något hinder stoppa oss. Låt oss påminna oss själva i början på varje dag att vi kan hålla en föresats bara den dagen. När vi gör det blir allt lättare och lättare tills det blir en vana. För lite över ett år sedan talade äldste David A. Benar om uthållighet med enkla dagliga vanor som familjebön, skriftstudier och hemaftnar, och att det är avgörande delar av att skapa framgångsrika familjer. Uthållighet i små dagliga steg är en nyckelprincip för att uppnå stora mål, däribland framsteg på lärjungenskapets väg. Som illustration jämförde äldste Benar dagliga handlingar med enskilda penseldrag i en målning som tillsammans med tiden frambringar ett konstverk. Han sa: på mitt kontor finns en vacker målning av ett vetefält. Målningen består av en stor mängd enskilda penseldrag, men inget av dem är särskilt intressant eller imponerande i sig. Faktum är att om man står väldigt nära duken så ser man bara en massa osköna streck, till synes utan samband med varandra, i guld och guldgult och brunt. Men när man gradvis avlägsnar sig från tavlan förenas alla de enskilda penseldragen och skapar en magnifik landskapsbild av ett sädesfält. Men precis som de gula och guldgula och bruna penseldragen kompletterar varandra och skapar ett imponerande mästerverk, så kan det här, att vi konsekvent gör till synes små saker, leda till betydande andliga resultat. Bli därför inte trötta av att göra gott, ty ni lägger grundvalen till ett stort verk, och av det ringa kommer det som är stort. President Ezra Taft Benson talade om omvändelse och gav det här rådet. Vi måste vara på vår vakt när vi strävar efter att bli mer och mer kristuslika, så att vi inte blir missmodiga och förlorar hoppet. Att bli kristuslik är en livstidssträvan, och mycket ofta handlar det om långsam tillväxt och förändring, nästan omärklig. I skrifterna finns sällsamma uppteckningar om personer vars liv förändrats på ett dramatiskt sätt, som om det skedde på ett ögonblick. Alma den yngre, Paulus på vägen till Damaskus, Enos när han bad långt in på natten, kung Lamoni. Sådana häpnadsväckande exempel på kraften att även förändra de som nedsjunkit i synd hjälper oss att tro på att försoningen är tillgänglig även för de mest förtvivlade. Men vi måste emellertid vara försiktiga när vi talar om de här märkliga förändringarna. Fast de verkligen har hänt, hör de mer till undantagen än till något som att något sånt sker. För varje Paulus, för varje Enos och varje kung Lamoni finns det hundratals och tusentals som tycker att omvändelseprocessen är mycket mer invecklad och inte alls så märkbar och långsam. Dag efter dag kommer de närmare Herren utan att de egentligen inser att de byggt upp ett gudalikt liv. De lever stillsamma liv som innehåller godhet, tjänande och förpliktelse. Vi får inte förlora hoppet. Hoppet är vår själs ankare. Satan vill att vi ska kasta bort det ankaret. På det sättet kan han skapa modfälldhet och uppgivenhet, men vi får inte förlora hoppet. Herren har behag i varje ansträngning, också små dagliga försök att bli mer lika honom. Herren har behag i varje ansträngning, också små dagliga försök att bli mer lika honom. Men kom ihåg att vi inte bara bör se inåt när vi söker vår dagliga ranson av gudomligt bröd. Om vi ska bli mer lika mästaren, han som kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna, så söker vi hans hjälp med att tjäna vår nästa dag för dag. President Thomas S. Monson lever efter den här principen bättre än någon jag känner. I hans hjärta finns ständigt en bön att Gud ska uppenbara människors behov och möjligheter så han kan hjälpa dem varje dag eller varje stund. Ett exempel från hans tid som biskop visar att ibland kan även en liten ansträngning tillsammans med anden inverkan bära riklig frukt. Jag citerar ur Heidi Swintons biografi över president Monson, To the Rescue. En som president Monson försökte nå var Harold Gallagher. Harolds fru och barn var aktiva i kyrkan, men inte han själv. Hans dotter Sharon hade frågat biskop Monson om han ville göra något för att få hennes far tillbaka till aktivitet. Som biskop kände han sig en dag manad att kontakta Harold. En het sommardag knackade han på Harolds ytterdörr. Biskopen kunde se genom myggnätet hur Harold satt i sin stol, rökte en cigarett och läste tidningen. Vem är det? Frågade Harold surmulet utan att titta om. Din biskop, svarade Tom. Jag har kommit för att lära känna dig och be dig följa med din familj till våra möten. Nej, jag är upptagen, var det nedlåtande svaret. Han tittade aldrig upp. Tom tackade honom för att han lyssnat och gick därifrån. Familjen flyttade utan att Harold någonsin kommit med till något möte. Åratal senare ringde Brother Gallagher äldste Thomas L. Smansons kontor och bad att få en tid för ett möte. Fråga honom om han heter Harold G. Gallagher, sa äldste Manson till sin sekreterare, om han bodde med sin familj på Wissing Place 55 och hade en dotter som heter Sharon. När sekreteraren gjorde det så var Harold förbluffad över att äldste Manson minde sådana detaljer. Och när de två träffades en tid senare omfamnade de varandra. Harold sa, jag har kommit för att be om ursäkt för att jag inte reste med fåtöljen och släppte in dig den där sommardagen för många år sedan. Äldste Manson frågade om han var aktiv i kyrkan. Med ett snett leende svarade Harold, jag är numera ande rådgivare i församlingens biskopsråd. Din inbjudan att komma till kyrkan och mitt negativa svar förföljde mig så mycket att jag bestämde mig för att göra någonting åt saken. När vi tänker på vårt dagliga bröd är vi medvetna om detaljer i vårt liv. Betydelsen av små saker som förekommer i vardagen. Erfarenheten lär oss att till exempel i äktenskapet kan en stadig ström av vänlighet, hjälpsamhet och uppmärksamhet göra mer för att hålla kärleken levande och ge näring åt relationen än enstaka, storslagna och dyrbara gester. Det betyder inte, bröder, till er som är gifta, att er hustru inte skulle uppskatta någonting nytt eller riktigt fint att ta på sig eller ibland någon annan present som med utropstecken visar vad ni känner för henne. Självklart inom er usla lilla budget.
It's just that a constant daily expression.
Det är bara det att ständiga dagliga uttryck för kärlek i både ord och handling är mycket viktigare i längden. Likaså kan vi genom våra dagliga val hindra negativa känslor för att komma in i vårt liv och bli en del av vad vi är. Under ett samtal som äldste Neil A. Maxwell och jag hade för några år sedan med en prästerdomsledare under en stavskonferens kom vi på att man kan undvika den mesta pornografin och pornografiska bilder bara genom att välja rätt. För det mesta är det bara en fråga om självdisciplin, att inte besöka platser där pornografi kan finnas, fysiskt eller i cyberrymden. Vi medgav dock att pornografin är så tragiskt allmänt förekommande att den kan angripa en person som gör det han ska. Helt överraskande. Ja, sa äldste Maxwell. Men han kan genast stöta bort den. Han behöver inte bjuda in den och erbjuda den en stol att sitta på. Och när det gäller andra inflytelser och vanor, slarvigt yttre, obetänksamt beteende, kränkande och världsligt tal, ovänlig kritik, senfärdighet och så vidare, så kan daglig vaksamhet mot sånt hindra att det påverkar oss. Vi skyddas från att en dag vakna upp och inse att ondska eller svaghet har slagit rot i vår själ. Faktiskt finns det inte mycket som händer under dagen som helt saknar betydelse. Även det alldagliga och enahanda kan bli små men viktiga byggstenar som så småningom skapar den självdisciplin, karaktär och ordning som behövs för att förverkliga våra planer och drömmar. Så, när du ber om dagligt bröd, tänk noga igenom dina behov, både det du saknar och det du måste skydda dig mot. När du går till sängs, tänk på dagens framgångar och nederlag, så blir nästa dag lite bättre. Och tacka din himmelske fader för den manna han har lagt ut längs din väg och som har uppehållit dig under dagen. Dina tankar kommer att öka din tro på honom när du ser hur hans hand hjälper dig att utstå vissa saker och förändra andra. Du kan glädjas åt ännu en dag, ännu ett steg mot det eviga livet. Minns framför allt att vi har honom för vilken mannat var en symbol och liknelse, själva livets bröd, återlösaren. Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen, och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen ska leva. Jag vittnar om att livets bröd, Jesus Kristus, är verklighet, och vittnar om hans försonings obegränsade omfattning och räckvidd. Till sist är det hans försoning, hans nåd, som är vårt dagliga bröd. Vi bör söka honom varje dag, göra hans vilja varje dag, för att bli ett med honom som han är ett med vår fader. Jag vill välsigna er med att när ni söker honom skänker er himmelske fader er dagligt bröd. I Jesu Kristi namn. Amen.